Vi ska så börja med bön som vi brukar göra. Kära uppståndne frälsare, tack för att du är med oss med ditt ord också ikväll. För att du lever och för att du har besegrat djävulen och allt hans anhang. Du har inte lovat oss att vi ska vara helt fria från hans anfäktelser. Så vi får stå ut med prövningar på många sätt. Och det behöver vi för vårt onda kött. Men du har lovat att det är du som håller i segern. Det är du som har makten. Den släpper du inte ifrån dig. Och därför får vi be dig om att du också är med oss ikväll och ger oss det som vi behöver och driver ut den onde så att han inte kommer och stör vår andakt eller kommer in med egna tankar, mänskliga funderingar. Utan tar emot ditt ord precis som du ger oss det. Så att vi får lära oss vad vi behöver för vårt liv och för vår eviga salighet. Fader vår som är i himmelen. Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Ja, det är 4 veckor sedan senast vi fick påsken här mitt i och hoppade över det här vanliga. Och förra gången slutade vi med 26 kapitlet och tog en liten sån där kort introduktion till 27 kapitlet. Och nu ska vi försöka gå igenom 27 och 28. Och vi håller på att komma in på en ny avdelning kan vi säga av patriarkhistorien. För att nu är det Jakob som träder in som huvudperson. Det sker lite gradvis det här. Vi har fått vara med om Esau och Jakob redan i 26 kapitlet. Och Esau finns med mycket starkt också i 27. Delvis. Och till och med in i 28 lite. Men det blir allt mera en förskjutning till Jakob. Och det blir en ny epok när han flyr till Haran och när han börjar sin familjebildning. För det är då som Israels barn kommer till den här talrika avkomman. Det är då som det löfte börjar förverkligas. Så vi börjar nu med att läsa från 27 kapitlet då. När Isak hade blivit gammal och hans ögon var så svaga att han inte kunde se, kallade han till sig sin äldste son Esau och sa till honom: min son. Han svarade honom: här är jag. Vi kommer att se här hur Gud använder sig av människornas synder. För det är verkligen ett kapitel det här där ondskan florerar. Där vi ser människors svagheter riktigt komma fram. Men Gud använder sig av de här svagheterna så att de tjänar hans plan. När Isak nu hade blivit gammal så är han minst 130 år. Och det finns en kalkyl på att han skulle ha varit 137 år vid det här tillfället. Det är inte så lätt att få fram de här exakta årtalen, men det är möjligt. Men han kom att leva ännu ganska länge. Han dog när han var 180 år. Så han levde ännu 43 år då, ifall han var 137 här, så levde han 43 år ännu efter det här, fast han här tänkte att nu dör han. Och det att han tänkte att han håller på att dör, så det berodde väl kanske mycket på att han var blind. Det här att han dog vid 180 års ålder, det står i 35 kapitlet, vers 28, vi kommer ju senare att se det här. Vid det här laget så var Jakob och Esau minst 70, och om Isak var 137 år gammal så var Jakob och Esau 77 år. För Isak var 60 år när de föddes. Det är där att man drar lite på munnen av de här åldrarna. Nu var det här pojkarna då som han välsignade, så var då i dagens, med dagens mått rejält mogna män. Eller hur är det att vara i 77 års ålder? Det här är nu någonting som blir ännu mer intressant när vi tänker på att Jakob var ännu ogift. Alltså han hade inte ens tydligen tänkt på att skaffa sig hustru i det här laget. Även om han skulle bli en far till många barn. Så det är ganska egendomligt det också. Ja, då sa han, jag är gammal och vet inte när jag ska dö. Ta därför dina jaktredskap, ditt koger och din båge och gå ut i markerna och skjut något vilt åt mig. Laga sedan till en välsmakande rätt åt mig, en som jag tycker om, och bär in den till mig så att jag får äta och sedan välsigna dig innan jag dör. Isak favoriserar ju Esau, som vi kommer ihåg. Rebecka höll med Jakob. Och Esau var ju också den förstfödde. Men Isak kunde inte ha undgått det löfte som Gud gav Rebecka, eller det profetia som Gud gav Rebecka, att den yngre ska tjäna den äldre. Om det nu är så att Esau har glömt det, eller om han nonchalerade, eller om han vill ändra på det som Gud har sagt, så det vet vi inte. Troligen är det så att han är så förtjust i Esaus villebråd och hans jaktfärder att han inte hoxar på det där liksom. Han kommer inte på att tänker inte på det. Utan han gör det som man brukar göra. Han vill väl signa den förstfödde. Så han går emot Guds vilja. Det är i alla fall alldeles tydligt. Även om han kanske inte gör det med berått mod. Rebecka hörde vad Isak sa till sin son Esau. När Esau gick ut i markerna för att skjuta något vilt att ta hem, sa Rebecka till sin son Jakob. Lyssna, jag hörde din far säga till din bror Esau, skaffa något vilt och laga tillåt mig en välsmakande rätt som jag kan äta. Sen ska jag välsigna dig inför Herren innan jag dör. Där ser vi då hur Rebecka favoriserar Jakob. Det är ju möjligt att hon gör det för att hon har fått veta att Gud har utvalt Jakob för att föra Messias släkten vidare. Men det kan ju också vara rent kötsliga tycke och smak, alltså det att man håller av ett barn mer än ett annat. Men Jakob är också skyldig till det som nu följer här, fastän det är hon som sätter igång det här bedrägeriet. De tänker väl då att kanske att de ska hjälpa Gud att uppfylla sitt löfte. Möjligen är det så. Eller så är det bara ren maktlystnad. Att Jakob, det är han som ska se till att han får den här välsignelsen. Men de skulle ha lämnat saken åt Gud. Gud skulle ha skött det. Nu får Gud lov att använda sig av ondskan för att förverkliga sitt syfte. Så säger hon vidare, hör nu på mig min son och gör som jag säger. Gå till jorden och hämta två fina killingar, så ska jag laga till en välsmakande rätt av dem och din far, en som han tycker om. Den ska du bära in till din far så att han får äta den och sen välsigna dig innan han dör. Men Jakob sa till sin mor Rebecka, min bror Esau är ju hårig och jag är slät. Tänk om far rör vid mig, då blir jag en bedragare i hans ögon och drar förbannelse över mig istället för välsignelse. Så vi ser här att Jakob har... Han börjar fundera att nej, men det kanske inte går så bra det här. Inte han är egentligen rädd för att göra synd för bedrägeriet, utan han är rädd för att bli upptäckt. Det är det som är det stora problemet. Men hans mor sa till honom, den förbannelsen ska komma över mig, min son. Hör bara vad jag säger och gå och hämta killingarna åt mig. Han gick då och hämtade dem och förde dem till sin mor. Och hon lagade till en välsmakande rätt, en som hans far tyckte om. Innan jag läser vidare så kan vi konstatera att hon fick nog verkligen en förbannelse. Den förbannelsen ska komma över mig hon fick inte se Jakob och hans barn. Åtminstone verkade det. Det är inte alldeles tydligt sagt, men det verkar som om hon skulle vara död när Jakob kommer tillbaka efter 20 år borta. Sedan tog Rebecka fram sin äldste son Esaus högtidskläder som hon hade inne hos sig och satte dem på sin yngste son Jakob. Med skinnen från killingarna täckte hon över hans händer och den bara delen av hans hals. Och vi ser sen senare att avsikten var den att Isak verkligen skulle känna på lukten av kläderna. Så att han skulle på det sättet veta att det verkligen var Esau. Det var smart till genomtänkt det här. Men det var ett bedrägeri, klockrent bedrägeri. Sedan gav hon sin son Jakob den välsmakande rätten och brödet som hon hade gjort i ordning. Han gick in till sin far och sa, far. Han svarade, vad vill du, vem är du min son? Jakob sa till sin far, jag är Esau din förstfödde. Jag har gjort som du sa till mig, sätt dig upp och äta mitt villebråd så att du kan välsigna mig. Isak känner inte igen Esaus röst när han säger, far, utan han frågar, vem är du? Och då får Jakob lov att ljuga rakt upp i ansiktet. Och han fortsätter med det ännu värre än att han bara säger här rakt upp att jag är Esau, din förstfödde, till och med preciserar han. Men Isak sa till sin son, hur har du kunnat finna det så snart min son? Och han svarade, Herren din Gud sände dig min väg. Och här finns det en fruktansvärd lögn. Han tar nämligen Herrens namn till hjälp. På sätt och vis är det en ed som han tar Gud till vittne på att det är så här. Det var Herren din Gud. Vi ska notera att det är först när Jakob har varit med och brottats med Gud när han återvänder efter 20 år. Det är först då som han säger att Herren är hans Gud. Det står inte före det att Jakob säger min Gud. Här säger han Herren din Gud. Så det är inte någon speciellt gudfruktig 77-åring det här. Han är förhärdad. Eller inte förhärdad, men han är hård och bedragare. Då sa Isak till Jakob, kom hit min son och låt mig få röra vid dig och känna om du är min son Esau, eller inte. Jakob gick då fram till sin far Isak och han rörde vid honom och sa, rösten är Jakobs men händerna är Esaus. Han kände inte igen honom, för händerna var håriga som hans bror Esaus händer. Han tänkte nu välsigna honom. Men så frågade han, är du verkligen min son Esau? Han svarade ja. Isak är alltså verkligen inte riktigt övertygad. Då sa han, bär hit maten min son, så att jag kan äta av villebrådet och välsigna dig. Jakob bar fram den till honom och han åt. Och han räckte honom vin och han drack. Sedan sa hans far Isak till honom, kom hit och kyss mig, min son. Ja, vi kan tänka på en tragisk parallell där det också fanns en kyss. I Getsemane, trädgården, när Judas kysste Jesus. Men när han då gick fram och kysste honom, kände han lukten av hans kläder och välsignade honom. Därför var det så bra tillställt det här. Han faller till föga då han känner lukten av Esaus kläder. Och så sa han, doften av min son är lik doften från en mark som Herren har välsignat. Gud ska ge dig av himlens dagg och av jordens fruktbarhet, säd och vin i riklig mängd. Först börjar Isak här med att lova Jakob en materiell välsignelse. Och det är ju lite märkligt det här med den här välsignelsen. Är det så att Isak kunde se in i framtiden? Eller var det så att det här var en normal företeelse att en far välsignar med såna här profetior? Det kan vi nog lugnt säga, det var det väl inte. Utan Isak, han hörde till patriarkerna som var rikt välsignade av Gud. Och han var också en profet. Och han kunde här ge en profetisk utsaga. Och han fortsätter. Folk ska tjäna dig och folkslag falla ner för dig. Var en herre över dina bröder. Din mors söner ska falla ner för dig. Förbannad var den som förbannar dig och välsignad den som välsignar dig. Det är ju en märklig detalj lite när Isak här talar om dina bröder. Och han har ju en bror. För det står ingenstans att Isak och Rebecka ska ha fått några flera söner. Det är ju möjligt att de hade fått, även om det utelämnas. Men vi kan också tänka det på det sättet att man använde bror i en vidsträckt bemärkelse på den här tiden. En bror kunde lika gärna vara farbror, kusiner, kusiners barn till och med. Alltså det här är farbror kallar man ju ofta far. Men när det gäller då det som gick till sidan om så kunde det ju vara. Men det är möjligt att det fanns flera också. Eller så var det bara ett uttryck som där allmänhet. Det ska vi notera att Isak utelämnar en väsentlig sak. Från den välsignelse som Abraham hade gett åt Isak. Och som Gud hade gett åt Abraham för det första. Den biten som Isak inte nämna någonting om är att alla släkter på jorden ska bli välsignade genom Jakob. Det var ju det som Abraham fick och som kännetecknar verkligen den särskilda välsignelsen som detta folk skulle få. Och nu ser vi att det här är borta, men samtidigt vet vi att den välsignelsen var ju ingalunda beroende av att Isak uttalade den. Det var Guds välsignelse. Gud hade lovat. Och den välsignelse som Gud hade lovat, den skulle han också hålla. Så det var inte beroende av bedrägeriet. Gud hade ju för länge sedan bestämt att det är genom Jakob som välsignelsen ska komma över hela världen. Nåja, nu har vi då tagit del av den välsignelse som Jakob utverkar med bedrägeri. Och så kommer vi då till Esau. Esau ber om Isaks välsignelse. När Isak hade givit Jakob sin välsignelse och Jakob just hade gått ut från honom, kom hans bror Esau hem från jakten. Också han lagade till en välsmakande rätt och bar in den till sin far och sa: nu kan far sätta sig upp och äta av sin sons villebråd och sedan välsigna honom. Hans far Isak frågade honom: vem är du? Han svarade: jag är Esau, din förstfödde. Nu avslöjas bedrägeriet. Men vi kan förstå av de här orden som Esau säger hur noggrant Rebecka och Jakob hade tänkt igenom bedrägeriet. Vilka ord Esau kommer att använda då han går in till sin far. Och hur han ska få Isak övertygad om att Jakob är den som ska få välsignelse. Jag är Esau, din förstfödde. Samma sak sa Jakob. Då blev Isak mycket förskräckt och sa: vem var då den jägare som bar in sitt villebråd till mig? Jag åt av allt innan du kom och jag välsignade honom. Välsignad ska han också vara. Det är märkliga ord. Det ord som Isak har uttalat kan han inte ta tillbaka. Det går inte att äta upp det han har sagt. Det går inte att ångra de här orden. Välsignelsen har getts och den ska också förbli över honom. Välsignad ska han också vara trots att han ännu inte vet vem det var som gjorde det här bedrägeriet. När Esau hörde vad hans far berättade, ropade han högt och bittert: far, välsigna också mig. Men han svarade, din bror kom med svek och tog din välsignelse. Jo, visst, nu vet han. Fast han frågar retoriskt, vem var den som kom? Nu vet man att det var ett svek. Då sa Esau, heter han inte Jakob? Ja, vi vet det att Jakob betyder bedragare. Så nu säger Esau det, ja. Är det inte typiskt? Han heter Jakob, han heter bedragare. Och nu har han bedragit mig 2 gånger. Min förstfödslorätt har han tagit. Och nu har han också tagit min välsignelse. Och han frågade, har du då ingen välsignelse kvar för mig? Det var ju egentligen hyckleri det här. 2 gånger han bedragit mig. För att Esau brydde sig inte om sin förstfödslorätt. Han nonchalerade den. Han sa, bara jag får av den där soppan så får du ta min förstfödslorätt. Så inte vad det gör egentligen stort bedrägeri, det är inte, utan det, men det här senare, det var ju verkligen. Kanske hans önskan om välsignelse är då mer av en vidskeplig art. Finns en jämförelse i en av kommentarerna som jag har tittat i, att man kan tänka sig att en son till en pastor börjar leva runt i världen, och när hans far har dött så kommer han tillbaka kanske efter 50 år. Och så står han framför kyrkan där hans far har verkat, där han själv har döpts, konfirmerats. Och så står han där och är nostalgisk och tänker på sin far som har tjänstgjort i den kyrkan. Tänk vad han har gjort här, och tänk vad min far betydde mycket för mig, och så vidare. Och hycklar trots att han har farit bort och inte brytt sig om det. Då betyder kyrkan någonting fast den inte har gjort det under hans liv. Det där är hyckleri. Det är då när sakerna verkligen står framför oss som vi ska handla rätt. Och Esau gjorde det inte. Han försmådde sin förstfödslorätt. Så hade han egentligen varit förtjänt av att få Isaks välsignelse. Isak sa då till Esau, se, jag har satt honom till herre över dig, och alla hans bröder har jag gett till tjänare åt honom. Och med sed och vin har jag försett honom. Vad ska jag då göra för dig, min son? Esau sa till sin far, var det den enda välsignelse du har? Du har det, far. Välsigna också mig, far. Och han började storgråta. Då svarade hans far Isak honom, se, fjärran från jordens fruktbarhet ska din boning vara, och utan dag från himlen där ovan. Av ditt svärd ska du leva och din bror ska du tjäna. Men när du blir bångstyrig ska du slita hans ok från din nacke. Det är ju en märklig profetia det här. Eller märklig, vi ska säga en profetia är det, men att det är en märklig välsignelse. För han, det är ju som en motsats till den som Jakob fick. En parodi på den. Fjärran från jordens fruktbarhet ska din boning vara, utan dag från himlen där ovan. Och han välsignar Jakob med, Gud ska ge dig av himlens dag och av jordens fruktbarhet, sed och vin i riklig mängd. Men det finns en sak i alla fall som han lovar, att någon gång ska Esau knäcka honom. Du ska slita hans ok från din nacke, fastän du ska tjäna din bror. Det här är väl närmast en profetia om edomiterna, alltså de som blev Esaus efterkommande, som ju kom att besegras av Israel, men där de också kunde i Israels svaghetstillstånd så kunde de tidvis bryta israeliternas dominans. Ja, då kommer flykten, eller den ska först förberedas. Esau fylldes av hat mot Jakob på grund av den välsignelse som hans far hade givit Jakob. Han sa till sig själv, snart kommer den tid då vi ska sörja vår far. Då ska jag döda min bror Jakob. Esau hade ju hört redan att han får ingen framgångsrik framtid. Välsignelsen av hans far var borta. Genom det att han inte fick Isaks välsignelse så hade inte han heller Guds välsignelse. Och det här fyller honom med hat. Det var Jakob som snodde min välsignelse. Men han visar hänsyn mot sin far. Han kan inte tänka sig att göra Jakob illa så länge hans far lever. Men han går och ruvar på hämnd och beslutar sig för att den dag då Isak har dött, då ska han döda Jakob. Och han till och med går och säger det till sig själv visserligen. Men vi ser av följande sen att det finns sådana som snappar upp det. Så han går och muttrar på ett sådant sätt så att någon tjänare kanske har hört det. Och vi kan väl också säga det att han har ju redan begått mord i sitt hjärta. Därför att hat är redan ett mord i hjärtat. Det lär vi oss i Nya testamentet. När man berättade för Rebecka vad hennes äldre son Esau hade sagt, så vi får alltså veta här att Esau har pratat på ett sånt sätt att det har kunnat berättas för Rebecka. Så sände hon bud efter sin yngre son Jakob och sa till honom, din bror Esau tänker hämnas på dig och döda dig. Och nu min son, lyssna på mig. Fly till min bror Laban i Haran och stanna hos honom en tid till dess din brors förbittring har lagt sig. Rebecka är handlingskraftig och här så är hon också direkt i färd med att varna sin älsklingsson. Och så säger hon, när din bror inte längre är förbittrad på dig och han har glömt vad du har gjort mot honom, då ska jag sända bud och hämta dig därifrån. Varför skulle jag mista er båda på en och samma dag? Och här kan vi igen påminna oss om det att det finns inga belägg för att Rebecka levde när Jakob kom tillbaka. Det var ingen som skickade bud. Och sen det här uttrycket, ska jag mista båda på samma dag? Det har att göra med att om man mördar någon så har släkten rätt att hämnas med blodshämnd. Alltså döda någon istället i familjen. Och det tänker Rebecka att om Esau mördar Jakob så kommer Esau också att bli mördad. Hon mister alltså båda. Sedan sa Rebecka till Isak, jag är trött på livet för de hetitiska kvinnornas skull. Om Jakob tar sig en hustru bland landets kvinnor, en hetitiska som dessa, varför skulle jag då leva? Vi kommer ihåg att det stod att Esau tog hetitiska kvinnor i slutet av 26 kapitlet. Men det blev en hjärtesorg för Isak och Rebecka. Han lyssnade alltså inte till sina föräldrar utan han handlade på egen hand, på eget bevåg. Och han tog sig hustru från hedningarna. För det hade de inte önskat. Nu ser Rebecka chansen. Nu kan hon få Isak med på noterna. Och så lägger hon sina ord för Isak så att det ska bli Isaks egen idé att Jakob ska fara till Haran, till hans släkt, för att hämta sig en hustru. Det ser vi av fortsättningen. Då kallade Isak till sig Jakob och välsignade honom. Det här avsnittet så hör precis ihop med det där föregående så att kapiteldelningen här är faktiskt lite märklig. För det här är direkt anslutning. Då kallade Isak till sig Jakob och välsignade honom och sa till honom, du ska inte ta någon av Kanans döttrar till hustru. Stå upp och bege dig till Paddan Aram, till din morfar Betuels hus och ta dig en hustru därifrån, någon av döttrarna till din morbror Laban. Gud den allsmäktige ska välsigna dig och göra dig fruktsam och föröka dig. Så att du blir många folk. Det var smart tänkt av Rebecka. Hon ska låta Isak föra fram det här. Därför att utan att fadern har skickat iväg sonen Jakob, även om han var 77 år gammal, så kunde han inte fara hemifrån utan sin fars välsignelse, om han var en renhårig man. Så starka var familjebanden, och ett sådant anseende hade familjefadern, den äldste i huset. Tänk vilken milsvid skillnad det är till våra dagar det här. Nu ger alltså Isak direkt en order till Jakob. Så det betyder att det är inte Jakobs egen idé att han ska fly, utan det är Isaks order, och därmed är han tvungen att lyda. För Isak är fortfarande hans far. Han ska bege sig till Paddan Aram, därifrån Rebecka kom. Det Paddan Aram betyder Arams slätt. Och det brukas i en del andra översättningar skrivs det annorlunda. Och det är egentligen Eufrats övre lopp. Den slätten nedanför bergen där Eufrat har sina källor. Där Haran finns. Han ska ge Abrahams välsignelse åt dig och dina efterkommande, så att du får inta det land som Gud har gett åt Abraham, det land där du nu bor som främling. Och igen så påminner Isak om löftet till Abraham. Han ska ge Abrahams välsignelse, det vill säga den välsignelse som Gud gav Abraham, den går vidare till Jakob. Den har Isak redan gett, och nu understryker han det ännu en gång. Och han påminner om det, de har ännu inte det här landet som sitt land. De bor ännu som främlingar där. Också Jakob har bott som främling där, i det här landet. Det är först när de kommer tillbaka från Egypten som det blir deras. Och det här löftet som nu Gud gav Abraham, Abrahams välsignelse, det innefattar ju också, fast Isak inte nämner det uttryckligen, det innefattar också att Messias ska komma från hans efterkommande. Det är verkligen det som är Abrahams välsignelse. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Så här kan Gud verkställa sin plan trots att de mänskliga planerna har en helt annan motivering. Men ändå så kommer Gud och leda det här. Han leder också Jakobs öden sen genom besvikelser och motgångar. Många prövningar. Och många av de prövningarna så beror på Jakobs synd. Och det här för att hans goda vilja ska ske. Så sände Isak iväg Jakob, och han begav sig till Paddan Aram, till arameen Laban, Betuels son, som var bror till Rebecka, Jakobs och Esaus mor. Moses skriver grundligt det här därför att det är så viktigt att när släkten nämns, att man ser att det, att hur månar man är att man ska gifta sig med någon i släkten. Så är det ju inte alltid, för vi vet ju det att det finns kvinnor från hedna folk, Rut, och det finns en köka i Jeriko, Rahab, som också blir ingift i bland de här efterkommande, och som är med som stammor till Jesus. Men här är det speciellt viktigt. Det framgår inte här om han får med sig tjänstefolk. Men familjen var rik, och det är svårt att tänka sig att en man skickas iväg ensam. Så fast det inte sägs, så torde det vara så att han hade också med sig tjänare och djur i någon mån för att ha lasten på. Men det vet vi ju inte. Nu börjar i alla fall den berättelse där, liksom verkligen, där Jakob är huvudpersonen. Nu har det varit preludier. Men nu kommer vi in på den här, när Jakob är huvudperson. Och vi kommer att se att Jakobs själviskhet och stolthet, som märks många gånger och har märkts ju redan, kommer att brytas ner bit för bit. Så att när Jakob på äldsta, då han är gammal och ännu har upplevt att hans älsklingsson Josef dödas som han tror, ännu då bryts hans egoism och stolthet ner. Och det här är viktigt för att Gud ska kunna använda sitt utvalda redskap. Så ska detta redskap vara helt under Guds vilja. vara ödmjuk och ta emot allt från Herren. Och till det kan det behövas hårda bud för att vår stolthet ska brytas ner. För att han ska segra genom tron. Så står det bara en liten parentes här. Esau tar sig ännu en hustru. Esau såg att Isak hade välsignat Jakob och sänt honom till Paddan Aram för att hämta en hustru därifrån. Han hade ju välsignat honom och befallt honom att inte ta någon av Kanans döttrar till hustru. Och Jakob hade lytt sin far och mor och begett sig till Paddan Aram. Då förstod Esau att hans fader Isak inte tyckte om kananeiskorna. Ja, nu kan man väl säga, då först. Han borde ju nog rimligtvis ha veta när han tänkte på hur noggrann Abraham var med att Isak skulle få en från ett annat folk. Och då han känner till vad det är för betydelse där att de ska lyssna till Herren alena. Så nu förstår han att det var fel att han tog sig hetitiska hustrur. Men ännu ett par verser där. Eller igen. Därför begav han sig till Ismael och tog Mahalat till hustru, eller Mahalat, utöver de hustrur han redan hade. Hon var dotter till Ismael, Abrahams son, och syster till Nebajot. Så han tänker nu då här att ja, det var galet med hetiterna, nu ska han gå till Ismael, eller hans döttrar. Och så fick han då en kusin till hustru. Det står ingenting sen i det här sammanhanget om hur välsignat det var, utan det här är nu en parentes. Men det finns ju faktiskt sen också en släkttavla för Esau, där de här olika nämns. Men då kommer vi till Jakobs dröm. Jakob lämnade Beer-Sheba och begav sig mot Haran. Han kom till en plats där han måste stanna över natten, ty solen hade gått ner. Och han tog en av stenarna på platsen för att ha under huvudet och la sig att sova. Om vi tänker på kartan, vi har ju tittat på den någon gång för länge sedan, men så kan vi ju konstatera att det är minst 100 kilometer från Beer-Sheba, som då ligger ganska långt söderut, upp till Betel, som ligger norr om Jerusalem, dagens Jerusalem. Så det här betyder att Jakob troligen måste ha rest i 3 dagar. Innan det här hände. För att man hade 30-40 kilometer som dagsetapp. Ungefär. När man var ute på såna här resor. Det är ganska mycket det. Men man var ju van att gå. Det fanns ju inte bilar på den tiden. Eller cyklar. Det här med att han tog en av stenarna för att ha under huvudet och la sig att sova. Är ju lite märkligt för oss som nog väljer vår huvudkudde med omsorg, om den ska vara någorlunda hård eller om den ska vara mjuk och hur hög den ska vara och så vidare. Och så tar man en sten och lägger den under huvudet. Men det är ett faktum att människorna på den här tiden var vana att ligga på hårda marken och sova. Och det finns belägg för det här, och också från Egypten, att man använde stenar som underlag för huvudet. Så det är en sak som finns historiskt belagt där, och det är inte så ovanligt att göra det. Handlar om väl om hur man blir van. Det är ju helt möjligt att han hade en mantel och lite annat som han hade då först men under, så det inte var riktigt hårda stenen. Då hade han en dröm. Han såg en stege vara rest på jorden. Den nådde ända upp till himlen och Guds änglar steg upp och ner på den. Det finns få historier i Gamla testamentet som är mer kända än den här. En mycket populär berättelse. Och allt med all rätt, för den är viktig. Vi kan först fundera när vi tänker innan det här skedde, hur Jakob kände sig när han for iväg. Helt naturligt måste han ju ha känt skuld. Att han är tvungen att fara på det här sättet. Han har skuld inför Esau, inför sin far, skuld inför Gud. Han har roffat åt sig en välsignelse som de skaffar med bedrägeri, Abrahams välsignelse, en dyrbar välsignelse. nu kommer Gud på ett alldeles speciellt sätt till honom. Det måste ha varit helt omvälvande, och det ser vi ju också av hans beskrivning längre fram. Gud vill nu göra det klart för honom en viktig sak. Trots att han är bedragare finns Guds nåd över honom, därför att Gud har utvalt honom till sitt redskap. Tänk så märkligt. Han som är bedragare, han får en förvissning av Gud att han är utvald. Vi ska se hur det går till. Men först innan vi går vidare så kan jag nämna att Geselius menar att den här stegen betecknar Kristi människoblivande. En ganska intressant synpunkt. Jag har faktiskt inte hunnit med att läsa Luther i det här fallet, eller jag har inte det i ett nytt avsnitt som jag inte har skaffat. Och det här, det är högst roligt att Luther menar det här samma, att Geselius har det från Luther. Jesus har sin början i himlen, och han kom ner hit till jorden, och han är den enda vägen till himlen. Nu ska vi se vidare. Och se, Herren stod ovanför den och sa: jag är Herren, din fader Abrahams Gud och Isaks Gud. Det land där du ligger ska jag ge åt dig och dina efterkommande. Här upprepas nu först löftet om landet. Det land där du ligger ska jag ge åt dig och dina efterkommande. Vi kommer så småningom att se att det finns 7 uppenbarelser som Gud gör för Jakob. Och vill ni notera dem i förväg så kan jag räkna upp de här ställena. Det första är alltså här, 28 kapitlet, vers 13. Det andra är 31 kapitlet, vers 3. Det tredje är 32 kapitlet, vers 1 och 2. Det fjärde är samma kapitel, kapitel 32, vers 24-30. Det femte är 35 kapitlet, vers 1. Det sjätte är 35 kapitlet, verserna 9-13. Och det sjunde är kapitel 46, 1-4. De flesta finns här i den här tiden före Josef, men sen är det också efter Egypten-händelsen. Och det är ju intressant det här att det är 7 gånger. 7-talet är ju intressant på många sätt i Bibeln. Gud bestyrkar alltså att det är han som har gett löftena åt Abraham. Det här säger han, löftet om landet, trots att Jakob i det närmaste är landsförvisad. Han måste ju ut ur sitt land. Så kontrasten till Abraham, som också måste gå till ett fjärran land, och där Gud sa, jag ska ge dig, visa dig ett land. Det är samma kontrast här. Jakob är landsförvist. Han får löftet, det här landet ska du få och dina efterkommande. Och så det andra löftet. Din avkomma ska bli som stoftet på jorden, och du ska utbreda dig åt väster och öster, norr och söner. Nu söder, sa jag söner. Det här avkomman ska utbreda sig och ta det här landet i besittning alltså. Löftet om en talrik avkomma har Gud gett åt Abraham, det har han gett åt Isak, och nu ger han det åt Jakob. Och det tredje löftet. Genom dig och din avkomma ska alla folkslag på jorden bli välsignade. Det var det stora Abrahams löftet, Messias löftet. Nu upprepar han det också för Jakob. Och så ger han ytterligare ett fjärde löfte. Och se, jag är med dig och ska bevara dig vart du än går, och jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag ska inte överge dig intill dess att jag har gjort vad jag har lovat dig. Det är ytterligare ett fjärde löfte som innebär beskydd. Vi kan också notera att det här ordet se, det förekommer i hebreiskan 3 gånger. Vi hade bara 2 gånger i svenskan. Vi hade det i 12 versen, fast det står där bara: då hade han en dröm. Han såg en stege vara rest på jorden. Men hebreiskan säger: och se, en stege var rest på jorden. Och sen finns det då i följande vers 13: och se, Herren stod ovanför dem och sa. Och så finns det här i vers 15: och se, jag är med dig och ska bevara dig vart du än går. Det här ordet, det är ett ord som i hebreiskan uttrycker en stor förvåning. Det är alltså någonting som är anmärkningsvärt. Om ni läser engelska bibelöversättningar så är det behold. Det är liksom ett ord också där som används just för att visa att nu är det någonting som är speciellt. När änglarna förkunnar för herdarna att Jesus var född, och då var det också att se. Samtidigt, då såg man en helt stor härskara. Och sen har vi då Jakobs reaktion. När Jakob vaknade upp ur sömnen, sa han, Herren är verkligen på denna plats, och jag visste det inte. Ja, det där, jag visste det inte, det uttrycker ungefär sådär att det här var så starkt, det här var så mycket, så det här kunde jag inte begripa. Det var inte så att han inte visste att Gud är allestädes närvarande. Gud är överallt. Så Jakob menar inte att han trodde att Gud fanns bara på en enda plats i universum. Utan det här, han är till sig. Liksom det är så starkt. Han vaknar upp ur sömnen och det här är mitt i natten. Det förstår vi av det som hände senare. Han greps av fruktan och sa, hur helig är inte denna plats? Det måste vara Guds boning. Jag är i himlens port. Jakob är storligen förundrad och han har all orsak att vara det. Han, bedragaren, får höra de tre löftena till Abraham upprepas. Dessutom får han ett fjärde löfte om beskydd på sin resa, som han har måste göra för att han är landsförvist på grund av att Esau hatar honom för hans bedrägeris skull. Ja, nu är det minsann märkligt. Det här måste vara Guds boning. Ja, det är förstås inget tempel i den meningen som Gud ville att Salomo skulle bygga åt honom i Jerusalem. Utan det här är en helig plats, Guds boning. En speciell plats där Gud närmar sig människan. Så han sover han färdigt. Och så står det sen, tidigt på morgonen steg Jakob upp. Och han tog stenen som han hade vilat sig mot och reste den till en stod och gett olja över den. Och han kallade platsen Betel. Tidigare hette denna stad Lus. Jakob stiger upp i gryningen och reser den här stenen som ett minnesmärke. Och det var väldigt vanligt på den här tiden att man la en sten på högkant för att utmärka någonting speciellt. En rå gräns eller ett monument över någonting. Och det kan ju mycket väl vara så också att han byggde en hel massa andra stenar under den och så tog han den där stenen och lade den överst. Så det blev faktiskt en stor stod. Så göt han olja över den. Då kan vi tänka på att när Mose fick buden om offren av Gud i andra Moseboken, så då fick han också befallningar om drickoffer. Ja, det var kanske i tredje Moseboken det först. Och drickoffret, det var vin och olja som på sätt och vis göts åt Gud så att han skulle dricka. Lite sådär märklig tanke. Och nu gjuter Jakob olja över den här stenen och det fungerar som ett drickoffer. Och vi kan faktiskt slå upp 35 kapitlet där vi har en parallell för att se vad det här har för betydelse. Kapitel 35, vers 14. Det här är på samma ställe. Nej, det här är det här. Vänta nu, nu är det det nu. Ja. Jag funderar om det var, det stod ju redan i 7 versen att han byggde ett altare där och kallade platsen El Betel. Ja, i 14 versen står det, men Jakob reste en stod på den plats där Gud hade talat med honom, en stod av sten. Och han offrade drickoffer på den och göt olja över den. Så det här att han göt ut olja över den, så det var ett drickoffer. Som användes redan förrän då Mose instiftade de här lagarna om offer. Redan här. Så ska vi också säga någonting om det här namnet Betel. Man hade tidigare kallat den här staden Luz. Men det står redan i 12 kapitlet, vers 8, om att Abraham drog i väg ända mot Betel. Och då, vid den tiden, när Abraham levde där, då var inte namnet Betel känt, för det var Jakob som införde det namnet. Men Mose använder ett sådant språkbruk, därför att när han skriver det här, så för dem som läste och hörde vad han skrev och hörde det uppläsas, för dem var Betel känt. Och då använder han det namnet. Det här finns ju också, vi nämnde det redan när vi började med första Mosebok, som en inledning. Att det finns ju några sådana här ställen som man påstår är anakronistiska, som alltså inte passar in i tiden. Men det kan ju bra förklaras så att Mose skriver att den här platsen, den hette Betel därför att Jakob gav det namnet åt platsen. Och han kan också utelämna den där noteringen att Jakob gav platsen och bara säga att det var Betel. På samma sätt så kan en som skriver en historieskrivning om Vasa från 1880-talet, början av 1900-talet, så kan man säga att Vasa var på den tiden en stad med så många invånare. Men den hette ju Nikolajstad då. Den hette inte Vasa. Den hade nog hetat tidigare, visserligen, men om vi skulle tänka det, att den inte hade haft namnet Vasa alls, utan bara heta Nikolajstad. Och den hade fått namnet Vasa först 1918. Så varför skulle man då skriva att det var Vasa på 1800-talet? Men vi kan mycket väl göra det. Därför att de som läser det jag skriver idag och berättar om Vasa, de vet vad Vasa är. Så det här är en detalj som har blivit alltså på det här sättet kritiserad, trots att man inte egentligen har någon orsak att kritisera det. Och så har vi då tre verser till. Jakob gav ett löfte och sa: om Gud är med mig och bevarar mig under den resa som jag nu gör, och ger mig bröd att äta och kläder att ta på mig, och jag kommer tillbaka till min fars hus i frid, då ska Herren vara min Gud. Det här låter ju lite som en byteshandel. Om du gör det där, ja, då ska jag nog göra det här. Ska vi vara överens om det? Du fixar det där, jag fixar det dig. Okej, slå till. Men man kan också se det på ett annat sätt. Jakob säger så här: ja, om Gud är så här nådig mot mig arma bedragare, då vill jag verkligen för min del. Alltså, han är överväldigad av Guds nåd och barmhärtighet. Och säger: ja, är det verkligen så här att Gud är så nådig mot mig? Och han har lovat att han ska bevara mig på resan. Han har lovat att ge mig bröd att äta och kläder att ta på mig. Han har lovat att jag kommer tillbaka till min fars hus. Tänk så underbart det här är. Herren ska vara min Gud. Vi ska alltså inte läsa det som ett köpslående, som man ibland kanske gör. Och så sista versen. Och stenen som jag har rest till en stod ska bli ett Guds hus, och allt som du ger mig, av allt som du ger mig, ska jag ge dig tionde. Guds hus, det betyder här en helig plats. Betel är Guds hus, betyder det. El står för Gud och Bet är hus. Och det blev faktiskt också senare en gudstjänstplats, som vi såg där i 35 kapitlet. Jakob byggde ett altare och offrade till Herren där. Det här efter en händelse som borde ha gett en stor katastrof åt folket, men som Gud skonade den från, som vi ännu inte föregriper. Och därmed har vi nu kommit i slut på 28 kapitlet och får avsluta med en lovprisning som vi brukar göra. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var i begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.